Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om månadssparande. Det är huvudämnet för dagen, men innan det så har vi som vanligt veckans fråga. Och den här veckan är den: hur ser ni på riskerna med att ett fåtal bolag står för en stor del av världsindex? Ja, det har ju varit mycket prat om de här Magnificent Seven den senaste tiden.
Ja, det har ju det. Och det är ju då de här amerikanska teknikjättarna som har vuxit sig enormt stora senaste decenniet och som har blivit en allt större del av såväl amerikanska index som även ett globalt index. Om man tittar på de två största, Apple och Microsoft, så är de nästan 10% av ett globalt världsindex. Så att det är klart att det här är stora bolag. Sen så när det gäller att de har blivit så här stora, så tycker jag att det finns några saker som man ska ha i åtanke. Och det ena är ju att det är klart att man får en stor exponering mot de här bolagen i sitt sparande om man exempelvis äger en global fond som följer ett globalt index och som då automatiskt får mycket av de här bolagen. Men det här är ju också enormt lönsamma bolag, så att det är inga luftslott man investerar i. Om man då jämför med hur det såg ut under IT-bubblan till exempel, när vissa av bolagen som blev väldigt, väldigt högt värderade inte tjänade några pengar överhuvudtaget, så finns det ju en stor skillnad. Sen kan man tycka att värderingen på en del av de här bolagen är höga, och skulle värderingarna komma ner så kan det ju få ganska stora effekter. Men det är fortfarande världens som största lönsammaste bolag med hög tillväxt, och de gör stora vinster, så att det är som sagt inga luftslott man har i portföljen.
Och jag tänkte på det, för jag bara såg en jämförelse här som Morningstar gjorde, och de kollade på de här Magnificent Seven och jämförde med den techboomen som var i slutet på 90-talet. Och då kollade de på värderingarna, och de jämför också med de här Nifty 50, var 50 stora bolag som blev högt värderade på 70-talet också. Men då kollade de alltså på värderingen, bara ett P-tal, och då var det, alltså Magnificent Seven idag när de gjorde den här, är alltså 37, P37. Och för de här 7 stycken bolagen som drev utvecklingen under IT-bubblan så var P-talet 73, och sen då för Nifty 50 var det 41. Och det som de menar på i den här artikeln då, det är ju att just det du är inne på, alltså de är inte särskilt negativa, även om de tycker att de har sprungit iväg en del och att det kanske innebär att avkastningen härifrån och framåt kommer inte vara som den har varit den senaste 10 åren. Avkastningen för de här Magnificent Seven kanske kommer vara mer i linje med hela marknaden. Men just det här att de har en mycket större intjäning än de där 7 bolagen på i slutet på 90-talet.
Sen en annan fundering som man kan ha då kring det här, och en följdfråga är ju då, alltså ska man göra någonting åt att exponeringen mot de här bolagen är så stor i sparandet, om man till exempel har mycket globala eller amerikanska aktier? Men jag skulle inte nödvändigtvis säga att det är ett problem, utan det är fortfarande så att du ska äga ett globalt index, och om det skulle vara så att om 5 år eller 10 år så har något eller några av de här bolagen inte hängt med i uppgången, utan andra bolag har sprungit på mer och utgör en större del av index, då kommer ju din portfölj bestå av de här nya bolagen till större del som har vuxit istället. Så att över tiden så har det ju alltid varit så att det är olika bolag som har dominerat index. Så går man tillbaka till början på 2000-talet så hade vi ju exempelvis ExxonMobil, vi hade IBM och Cisco. I samband med finanskrisen så var det några av de stora amerikanska bankerna som var de största bolagen i världen. Så att det här har förändrats över tid. Men genom att ha den här breda exponeringen mot världsindex så kommer du vara delägare i de bolag som blir störst och bäst. Och är det andra bolag än de som det är idag, vilket det förmodligen kommer vara om 10-20 år, ja, men då kommer du vara delägare i dem också. Så att, jag skulle fortfarande säga att den här breda riskspridningen och alltså globala exponeringen är viktig, och man ska inte försöka jobba emot den. Därför att det är också en risk att inte ha de här bolagen i portföljen.
Och vi kommer med till det senare också i veckans studie på slutet. Så man får dröja sig kvar så får man höra mer om det här. Men jag tycker vi har ett bra exempel på det här i närtid också. För om man kollar på hur det såg ut 2022. Då gick ju de här Magnificent Seven ner ganska rejält. Då hade vi den här kraftiga ränteuppgången. Så de gick tillsammans ner då 46% under det året. Medan S&P 500 gick ner 18%. Så redan där kan man ju ändå se att det finns andra bolag som ger stöd. Så
precis.
Även om vi då, ja, så jag menar, även om vi får en nedgång över tid i de här stora bolagen, så precis som du säger, det bör ju faktiskt vara så att det finns andra bolag som kan ta över och bidra till hela indexets uppgång.
Mm.
Bra, då kanske vi går vidare och pratar om månadssparande som ju är huvudämnet. Skulle vi säga någonting om rebalansering också, eller kom vi så långt?
Nej, vi kom kanske aldrig så långt, men det är väl klokt att säga någonting om rebalansering apropå det här att delar av portföljen kan växa sig väldigt stor. Och rebalansering, det handlar ju egentligen om att man säljer av någonting i portföljen som har gått bra jämfört med resten. Ta hem lite vinst där och sen ökar det som har gått lite svagare. Och det här kräver ju att man har en bra riskspridning i portföljen och att man gör det här då mellan marknader. Så att om du exempelvis har amerikanska aktiefonder i portföljen och de har blivit en större del än vad som var avsett från början, då kan man ju sälja av en del av dem. Öka lite i någonting annat som har släpat efter. Det skulle kunna vara svenska aktier eller europeiska beroende på hur portföljen ser ut. Och att man helt enkelt jämnar ut så att man återställer den balansen man hade från början. Eller för den delen mellan aktier och mellan räntebärande om man har en portfölj som består av båda.
Ja, och det kräver ju en viss typ av disciplin att göra det här. Men det är ju där någonstans man ska gå tillbaka till det här och tänka att det här är något man gör automatiskt. Så man har någon ursprungsfördelning som man tänker sig man ska ha. Och sen så får man helt enkelt sälja av om en andel av portföljen blir för stor. Och det här, alltså, det finns ju mer extrema exempel på det här såklart. Jag menar, om man tänker sig att man inte bara har ägt amerikanska fonder, man kan ju ha ägt en amerikansk IT-fond till exempel. Och då kan det ju verkligen vara dags att kapa lite av den så att man kanske plockar hem lite av den där vinsten. Samma sak de som potentiellt har investerat i kryptovalutor som har stigit i värde och blivit kanske en jättestor del av vissa portföljer nu. Man börjar se de där tendenserna om man kollar på Twitter igen. Och då kan det ju vara bra också, men ja, ta hem lite av det och sprida ut det över en bredare portfölj istället. Det känns som att annars så går man i den där fällan att man investerar i något som är väldigt riskfyllt och man är med på vägen upp och sen så tappar man på vägen ner. Så ta hem lite vinst.
Ja. Rebalansering är ju bästa sättet att sälja dyrt och köpa billigt.
Exakt.
Kanske det enda sättet att lyckas med det.
Ja, för de allra flesta i alla fall.
Mm.
Du och jag kan ju såklart lyckas. Men...
Absolut.
Nej.
Ja. Nej, jag tror vi är lika chanslösa som de flesta andra.
Faktiskt.
Rebalansering är ett jättebra verktyg tycker jag. Mm.
Och något som både du och jag gör och som vi tycker att andra skulle kunna ta nytta av också, det är ju månadssparande.
Japp.
För då kommer vi köpa väldigt väl tajmat ibland. Vissa månader har vi världens bästa tajming. Vissa andra månader har vi något sämre tajming. Men oavsett, över tid så får vi en bra utveckling. Och det är också ett väldigt enkelt sätt att spara på.
Ja, men det är ju det. Jag skulle säga att den stora fördelen med månadssparande är ju dels att det är väldigt, väldigt enkelt. Det kräver ju väldigt liten arbetsinsats. Det man behöver göra är i princip hitta ett utrymme i ekonomin och spara. Man behöver ett ISK eller en depå och sen så startar man ett månadssparande via autogiro så pengarna dras automatiskt och då fördelas mellan några lämpliga fonder. Så att det här är ju väldigt, väldigt enkelt att komma igång med. Och det andra som jag skulle säga är så fantastiskt med månadssparande, det är att det passar alla från den som ska komma igång som inte kan någonting om sparande och som är i startgroparna och ska börja sätta upp ett långsiktigt sparande på börsen till de som har hållit på med det här under lång tid och är väldigt intresserade. Precis som du säger så har ju både du och jag exempelvis som har jobbat med det här i många år månadssparande i basen på portföljen. Och om man ska se det här över tid så är ju månadssparande det som har varit absolut bäst. Alltså att fortsätta månadsspara brett, globalt i olika fonder och bara låta det här växa till sig över tid. Det är ju ett fantastiskt sätt att få pengarna att växa.
Mm. Och sen det här återigen då, det automatiska beslutsfattandet är ju väldigt bra. Alltså oftast vill vi ju investera mindre när det har gått dåligt och mer när det har gått bra. Det är den naturliga tendensen som man ser om och om igen. Men just det här att man automatiskt lägger undan någonting varje månad, det gör ju att man är med i både upp- och nedgångar. Och just den här tanken också om att alltså får du en löneförhöjning till exempel, ja, men har du en procentuell andel som dras varje månad så sparar du ju fortfarande en viss del av den löneökningen. Om du sparar till exempel 10%, då kommer du ju öka ditt sparande i absoluta tal, men du kommer också öka pengarna du kan konsumera. Så just det här att du hela tiden låter det här sparandet vara konstant och en procentsumma är ju väldigt bra för att det ska bli en bra utveckling över tid. En annan sån här bra sak som man brukar prata om är ju det här med status quo bias. Alltså vi tenderar att hålla fast vid sånt vi redan gör. Det är därför vi är dåliga på att säga upp abonnemangstjänster. Det här att vi kanske någon gång i framtiden kommer använda det här abonnemanget som vi inte använder idag. Det är något som vi, ja, det är någon typ av del av hur vår hjärna fungerar. Och det är också, har du byggt upp en vana kring att de här pengarna dras från kontot varje månad, så kan det också bli som en vana som blir svårare att avstå från. Så ja, det här är ju också någonting då, att hjärnan ser inte skillnad på bra och dåliga vanor. Så du vill bygga upp vanor som är bra vanor. Och då är ju sparande väldigt bra på det sättet.
Ja, men det är ju fantastiskt. Och det är det kanske viktigaste tillfället att hålla i det här. Så det är ju viktigt att hålla i det hela tiden såklart. Men just att våga fortsätta också när det går ner. Därför att man påverkas ju väldigt mycket av det som hänt den senaste tiden. Och är börsen på väg ner och det skrivs mycket negativa saker i tidningar. Man matas med risker. Så är det svårt att våga köpa. Men just månadssparande där man sätter in en mindre summa hela tiden är ju lättare att våga fortsätta med. Och just det här att då våga tänka att ja, men nu går det ner, börsen sjunker, men ju mer den sjunker desto billigare köper jag ju faktiskt. Ja. Och på sikt så är det ju så att börsen fortsätter stiga över tid, så aktiemarknaden alltid fortsatt upp. Och när det väl vänder så kommer du fortare komma på plus igen och få se de här pengarna växa. Om du då har vågat köpa hela vägen ner på botten och hänger med när det går upp igen.
Ja. Och det finns ju många exempel på det här såklart, alltså fördelarna med att köpa när det går ner och vad det gör för avkastningen. Men jag brukar ta exemplet från A Random Walk Down Wall Street, det är ju en klassiker av Burton Malkiel. Men han, då skriver han, alltså om man hade köpt då en fond för 10 000 kronor i början av varje år, och då har man då ett pris på den här fonden är 1000 kronor första året, och sen går den ner till 600 kronor andra året, 600 kronor igen tredje året, går upp till 1400 fjärde året och slutar på 1000 femte året, alltså indexfondens pris i det här fallet. Och andra exemplet är att man gör samma sak, investerar 10 000 i början av varje år, alltså 50 000 totalt, och då står indexfondens pris i början av varje år först 1000, sen 1100, sen 1200, sen 1300 och sen 1400. Och så är frågan då vad som blir bäst resultat. Och det känns ju som att det borde vara två, för då har det ju bara fortsatt uppåt. Men det första exemplet är alltså bättre. Även om fondens pris börjar och slutar på samma, så gör att du får köpa fler fondandelar billigt. Alltså att du faktiskt får en bättre avkastning i slutändan. Så du kommer ha över 60 000 om du väljer alternativ 1. Och sen så får du 59 000 om du väljer alternativ 2. Så jag tycker det är ett bra exempel. Men som sagt, det finns jättemånga sådana här. Men det visar någonstans på det här, det fina med månadssparande, och att du köper mer i nedgången. Och det ska man ju komma ihåg då i nästa nedgång också. För den där frågan kommer ju då. Alltså ska man avsluta sitt månadssparande? Och då ska man ju komma ihåg det som du var inne på. Du kommer få, det kommer se bättre ut på vägen upp genom att du köper på vägen ner.
Och det kan man också tänka på nu då. Därför att nu har vi ju läst den senaste tiden att många börser står på all time high. Stockholmsbörsens breda index har aldrig stått så högt som idag. Även börserna ute i Europa är på rekordnivåer på flera håll. Amerikanska aktier har satt börsrekord på löpande band sedan årsskiftet. Och till och med i Japan så är ju börsen äntligen tillbaka 30 år senare på den nivå som den nådde i slutet på 80-talet då, innan börsbubblan sprack där. Och då är det klart att man kan fundera på, är det här ett bra tillfälle att börja spara till exempel? Utan kommer börsen vända ner? Är det här liksom ett varningstecken? Vad tror man med tanke på höga räntor och sånt där? Men då är det ju så fantastiskt med det exempel som du precis tog. Så det spelar egentligen ingen roll om jag börjar spara idag i ett månadssparande som jag har tänkt att ha under lång tid, och börsen visar sig stå på toppen inför en liten eller större kris. Därför att det som kommer hända i så fall är ju att du kommer börja köpa idag. Förhoppningsvis våga fortsätta och så fortsätta pytsa in pengar under den eventuella nedgången. Och så småningom så kommer det här innebära att du faktiskt har fått en fantastiskt fin avkastning på ditt kapital sannolikt. Därför att det här kommer vända förr eller senare. Mm. Och är det så att börsen fortsätter uppåt, så är ju det positivt också förstås.
Ja, men exakt. Jag kollar på det. Det här är ju ett intressant exempel tycker jag också, som Nick Medjudi skrev om. Han har alltså en aktieblogg, men han kollade på, alltså sen 90 1970 fram till 2023 för ett världsindex och vad avkastningen har varit då den kommande tiden om man investerar på all time high, alltså en all time high månad jämfört med alla andra månader. Och det visar sig att på kort sikt, alltså på ett år, då brukar det faktiskt vara positivt för avkastningen det kommande året om vi är i en all time high månad. Men på längre sikt så är det något sämre då, alltså på 5 år eller 10 år. Men det är fortfarande så här, kollar man på en 10-årsperiod i det här exemplet då från 1970, då har avkastningen varit 10,3% om man inte investerar på all time high och 9,9% per år om man investerar på all time high. Och det är ju i princip ingen skillnad, 0,4% enheter per år. Visst, det kan bli en del med ränta-på-ränta-effekten, men det är ändå så här, om man bara kollar på de här studierna som vi brukat upp, alltså hur mycket man förlorar på att försöka tajma marknaden. Alltså om man missar de 25 bästa dagarna över en 15-årsperiod eller så där, så har man ingen avkastning kvar. Att hålla sig investerad gör att du förlorar mindre avkastning än du skulle förlora om du försöker tajma marknaden, i alla fall om man då kollar på olika typer av studier.
Mm. Ja, men aktivitet lönar sig ju sällan, så att egentligen när man ska peka på 2 stycken bra vanor och kloka beslut så är det ju ett, alltså starta ett månadssparande, håll i det över tid, låt det växa när inkomsten växer eller när du får möjlighet att spara mer. Och det andra är ju då att om du ska göra förändringar så är det ju snarare rebalansering. Just som du säger, om man har haft en IT-fond eller en amerikansk fond eller någonting annat som har gått väldigt bra så att fördelningen i portföljen förändras över tid och någonting växer sig stort, vilket ju gör att risken i portföljen ökar, då kan man återställa den balansen och sen fortsätta spara på som vanligt. Mm. Och gör man det så kommer man ju över tid att lyckas med sitt sparande. Och som sagt, det som är så bra med det här, det är ju att det är en bra strategi för alla, oavsett om man är nybörjare eller jobbar med det här professionellt. Så är det egentligen samma sak man ska utgå från. Och det kräver väldigt liten arbetsinsats också.
Yes. Och vi ska ta upp en annan sak där också, för ett sätt då att använda sig av månadssparande, det är ju om man ska investera en större summa pengar. Alltså du behöver ju kanske inte investera den där allt på en gång om du inte vill det. Det har vi pratat om flera gånger tidigare, men tid på marknaden kommer slå timing av marknaden i princip alltid. Så egentligen så behöver dina pengar så mycket tid som möjligt på börsen. Så du vill egentligen investera så snabbt som möjligt och sälja så sent som möjligt så att dina pengar får jobba så länge som möjligt. Mm. Men är det så att man känner med sig att det är lite svårt för en att sätta in alla pengar med risk då för att börsen går ner kraftigt månaden efter eller månaderna efter, då kan det vara bra dela upp det. Och det kan man faktiskt göra med månadssparande. Alltså att man har ett tidsbegränsat månadssparande. Man säger.
Ja, men precis. Har man en större summa så kan man ju välja att sprida ut över där 6 eller 10 månader eller en tidshorisont som man tycker verkar lämplig och som kanske inte är allt för lång ändå. För precis som du säger så vill man ju ändå att pengarna ska komma in på marknaden, så att man kanske inte ska sätta den där till för lång. Men att sprida ut över tid och sen så att när det är klart addera på ett fortsatt månadssparande på toppen av det och fortsätta se till att det där kapitalet växer. Det kommer vara ett framgångsrikt sparande på lång sikt.
Ja, precis. Och det här är ju också ett sätt att minska den här ångeraversionen, alltså tendensen att vi inte vill ångra beslut i efterhand. Det är lite samma sak som abonnemangstjänster som jag var inne på. Man vill inte ångra beslutet att säga upp ett abonnemang med risk för att man kanske skulle vilja använda det någon gång i framtiden. Det blir ju ännu tydligare om det finns någon typ av vinst kopplat till det abonnemanget, som Postkodlotteriet till exempel. Men det är ju samma sak på aktiemarknaden. Man vill inte behöva ångra beslutet att sätta in alla pengar och sen då förlorar man dem snabbt genom en kraftig börsnedgång. Och har man då den där tendensen så är det bra att sprida ut summan, för då köper man ju mer på vägen ner, som vi var inne på. Det kan kännas bättre än att man köper allt och sen så går det ner.
Mm. Det gäller att våga fortsätta stoppa in den där summan bara om det vänder ner. För det tycker jag också att man då ser exempel på, att man har en plan för hur man ska sprida ut det för att undvika den här risken för dålig timing. Men sen går aktiemarknaden ner och då är det lätt att direkt bli osäker på om man verkligen ska göra investering 2, 3 och 4 eller om man ska vänta lite och se vart det tar vägen. Men det ska man alltså inte göra, därför att ingen vet vart det tar vägen på kort sikt. Utan Nej. Det bästa är att pengarna får komma in på marknaden.
Ja, precis. Och det är därför man har en investeringsprocess från början också. Det är för att gå tillbaka till någonting. Vad var det vi kom fram till? Eller vad var det jag kom fram till med mig själv? Och sen så kan man ju då följa det. Det är ju väldigt viktigt, för man ska ju fatta den typen av beslut när man är mer rationell, och det är man ju sällan i en börsnedgång. Så samma sak med vilken risk man ska ha, det är också någonting som man ska fatta före börsnedgången, det beslutet, och gå tillbaka till det, för det är också väldigt tydligt att på en topp av börsen så kommer folk vilja ta mer risk, och på botten vill man ta mindre risk. Men då ska man ju gå tillbaka och säga att ja, men det här 50-50 till exempel, det var rätt för mig och det är det jag ska ha. Och då rebalanserar man, som vi var inne på tidigare. Bra, jag tänker att vi ska gå vidare till veckans studie, och det här är en studie som egentligen bygger på något som vi har pratat om tidigare. Det är den här Henrik Besenbinder, alltså ett fåtal bolag tenderar att stå för majoriteten av avkastningen över tid, och det kopplar an till det som vi pratade om i början också. Han kollade på data från 1926 till 2016 för den amerikanska aktiemarknaden och tog i princip alla noterade bolag på börsen då. Den här bygger på samma idé, men man justerar datan lite. Så dels så tar man då 1926 fram till 2022, och man kollar på rullande 10-årsperioder istället. Och sen istället för att han i BSM-studien jämförde han med en amerikansk statsskuldväxel, och här jämför man istället med ett index som skulle motsvara Russell 3000 över den här perioden. Och det man kan se då är att för 10-årsperioder så underavkastar medianaktien index med 0,82% per år. Och de menar då att om man har en koncentrerad portfölj så hamnar man närmare medianavkastningen än medelavkastningen. Och det de också skriver om, alltså i och med det här fenomenet att det inte finns någon gräns egentligen för hur mycket en aktie kan gå upp medan de bara kan gå ner med 100%, så gör det att de här aktierna som går upp mycket, de kommer få stor betydelse för avkastningen, och den betydelsen ökar över tid. Så det betyder då att de här fåtal bolagen som har gått upp jättemycket får större betydelse för avkastningen på lång sikt. Så på kort sikt kan man säga att avkastningen är ganska normalfördelad, men på lång sikt så förändras den där kurvan ganska rejält, och den där kurvan blir alltså skev åt höger. Så vi har minus 100% till vänster, men sen har vi vissa bolag som kan gå upp över 20 000% långt till höger. Och då får man då vad som kallas för en positiv skevhet, som en statistiker skulle säga. Och då tar de faktiskt exempel, lite som du var inne på, alltså typ Cisco Systems och Dell Computers, de steg med över 20 000% på 90-talet. Och Apple steg med över 5 000% på 2000-talet, och Tesla steg med över 5 000% på 2010-talet. Och det här får alltså då, som sagt, jämför man då de här 5 000 eller 20 000% med att det som max kan gå ner 100%, så kan man ju se då att det blir liksom en skevhet i fördelningen över tid. Och man brukar ju säga att diversifiering minskar risken samtidigt som man kan bibehålla eller åtminstone inte sänka avkastningen, alltså lika mycket som man sänker risken, och det är så man får en bättre riskjusterad avkastning, och det är det som är då gratis lunchen när man investerar. Men här menar man alltså att diversifiering minskar risken och samtidigt ökar avkastningen, så man får inte bara den här gratis lunchen, man lägger på en gratis middag på det också. Tänka sig. Och så återigen då, alltså om du sprider riskerna brett, då kommer du vara med och få med de här fåtal vinnarna över tid, som blir väldigt viktiga för hur totalavkastningen för portföljen blir. Och därför blir det ju väldigt viktigt då att du i alla fall utgår ifrån ett brett index när du börjar investera. Och så att du inte hamnar i det här att du kanske bara sitter på 10 aktier över långa tidsperioder, för du kan tappa väldigt mycket på det.
Mm. Ja, men det var väl en jättebra studie som konfirmerar mycket av det som vi har pratat om.
Ja, precis. Confirmation bias.
Ja, exakt.
Man letar efter information som bekräftar det man redan tror.
Ja, ja, men det är också så, tycker jag, alltså det är ju så att ju mer man håller på med investeringar och sitter och tittar och ser alltså hur många, det är bara en sån sak som så här, hur många bolag det finns att investera i på börsen, såväl för svensk del som globalt. Och precis som du har lyft fram i flera studier, men alltså hur få bolag som står för en så otroligt stor del av den avkastning som marknaden ger över tid. Mm. Och att då tänka att man som individ ska lyckas hitta det här fåtalet bolag som ger den här stora avkastningen, att man ska kunna skapa någonting som är bättre under långa tidsperioder. Man inser någonstans hur osannolikt det är. Sen är det klart att i kortare tidsperioder så kan man lyckas, och det kan vara ibland kanske man insåg någonting, men ganska ofta så är det mest tur om man lyckas. Mm. Så att,
ja, men det är ju också det den här studien visar då, att det blir mycket enklare på en ettårsperiod till exempel. Mm. Och det är också ett problem, för då tror man kanske att om jag lyckas så här bra på ett år eller kanske två år eller sådär, då tror man att ja, men då kommer jag kunna lyckas över 5, 10 och 20 år också. Mm. Men så ser det tyvärr inte ut. I alla fall så är oddsen ganska dåliga att man skulle kunna göra det.
Så, och det är nog lätt att om man kommer in i vissa perioder att man just får den känslan. Om man tänker, till exempel tittar på hur det såg ut under andra halvan av 2020, alltså efter den där initiala börsnedgången efter pandemin och sen stora delar av 2021, mm. när en viss typ av bolag, alltså tillväxtbolag, serieförvärvare, amerikanska, big tech. Alltså vi hade väldigt tydligt ett fåtal bolag som steg extremt mycket under en förhållandevis lång period. Och många människor upptäckte under den här perioden sitt intresse för sparande, och man kanske gick in och investerade i just de här aktierna. Under en period så gjorde det att man fick en avkastning som var fantastiskt mycket bättre än vad index gav. Och i vissa fall så kanske man flerdubblade pengarna på ganska kort tid. Och det kan ju kännas som att man verkligen hade hittat en framgångsrik investeringsstrategi. Men så att man sen bara kvar med de här aktierna under 2022, så kunde man ju i princip få se sitt kapital raderas ut beroende på vad man hade köpt för någonting. Mm. Så det är ganska lätt att relatera till det här, att i perioder så kan det säkert vara lätt. Man kommer in och upptäcker marknaden därför att det är någonting som går extremt starkt. Det finns stort intresse kring någonting och en väldigt stark trend. Men den här, vad som går bra varierar väldigt, väldigt kraftigt över tid. Mm. Och att då lyckas skifta om portföljen i rätt tid till nästa sak som kommer gå bättre, det är väldigt, väldigt svårt.
Ja, men precis. Så ha en tydlig strategi och håll dig till den över tid, oavsett om det är så att den strategin är fel i vissa perioder. För en viss strategi kommer alltid vara fel i vissa perioder. Men som sagt, över långa tidsperioder så är det ju en vinnarstrategi att hålla sig till just den strategi man har valt. Så kan man säga.
Precis. Många strategier i samma mening, men inte mindre sant för det.
Och med det så tänker jag att vi avrundar för idag, och vi är ju tillbaka igen om 2 veckor. Fram tills dess så får man gärna skriva någon fråga till oss i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen, och också gå in på nexteconomy.se.
Det kan man göra, och nexteconomy.se, det är ju vår nyhetssajt där ni hittar både våra tidigare poddar men också krönikor och artiklar med mera om investeringsfilosofi, marknadsläge och vår investeringsstrategi. Så nexteconomy.se.
Och med det tackar vi för den här veckan, och så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Ha det bra så länge.